Ja, god morgon, god middag, god kväll. Oavsett var ni befinner er i livet och i tiden så ska ni vara varmt välkomna till den 250:e simpodden Hultén och Jan. Den här kvarts tusende firandet gör vi tillsammans med simpanelen. Och välkomna hit, Jonte Wik i Stockholm. Hur mår du?
Jag mår alldeles utmärkt.
Tack för det. Kristin Berglund som kallas gästanvändare på min skärm här. Hur mår du i Jönköping?
Alldeles utmärkt. Jag gick ut på trappan i morse innan morgonträningen så sjöng fåglarna. Det känns som ett vårtecken.
Ja, vad bra. Ingen snö alltså. Har du snö? Dennis som sitter uppe i Östersund, har du snö?
Jättemycket snö, men tyvärr alldeles för tidig vår för våran smak då, så att det har varit riktigt blött i en vecka här, riktigt varmt, så att det, bekymmer med tak har vi definitivt, det kanske ni har förut också, så att det har varit mycket skottat tak på alla plan hemma och vidare.
Skottat tak, det är inget som finns i din vokabulär, Johan Andersson.
Nej du, det gör det inte, vi har inte ens snö här nere.
Nej, det är bra, jag kan dra den slutsatsen också eftersom vi inte sitter så långt ifrån varandra. Thomas Jansson, du har TV:n på. Har du någon sån Bollywoodfilm på som vanligt? Eller vad är det för något skräp du kör på TV:n?
Nej, det var nog TV4 som var på, va?
Jaha, ja då var
ja,
det.
Mm. Det gick reklam.
Ja,
jag mår förfärligt.
Mm. Bra.
Vi slåss med kommunen om såna saker som borde vara självklarheter när en simklubb ska jobba i en ny simhall. Mm. Och vi har satt ner foten och inte startat upp verksamhet förrän vi är i mål med det vi vill uppnå. Mm. Så vi har haft flera krismöten senast igår kväll. Och vi ska träffa politiker igen och andra berörda med våra goda fakta på bordet. Mm. Så vi är ett gäng stridslyssna för simningens bästa.
Mm, vad bra, det är härligt att höra. Blanka vapen i Värmland. Och nu ska vi snacka till exempel SM i sommar. Det går ju för första gången på ganska många år utanför SM-veckan. Linköping är arrangörer. SM-veckan går i Västerås och det har varit väldigt mycket medial uppbackning kring de här SM-tävlingarna tidigare. Men hur kommer det bli Jonathan Wik i Spårvägen? Vad tror du om det här? Det här är ju en, du representerar en förening som märks väldigt mycket på ett SM. Kommer det här betyda någonting för er? Vad tror du det betyder för SM?
Ja, det blir svårt att säga om, men först kan man väl säga att Linköping höll ju SM här ganska nyligen, så att jag är inte det minsta orolig för det arrangemanget. Det var väl genomfört senast. Däremot så kan man väl säga att jag har ju upplevt det, eller vi har upplevt det som positivt att vara del av SM-veckan. Mycket extra gratis liksom vad gäller uppmärksamhet och möjlighet till att följa det. Så att, men sen hur det blir, det är svårt att säga.
Vad tror du, Johan Andersson? Du är ju tränare, kommer stå på kanten där. Kommer det betyda någon skillnad för er?
Ja, det kommer det väl kanske göra. Det kanske har lite mer tid mellan försöks- och finalpass och så vidare. För det där har ju SVT styrt helt och hållet själva tidigare. Du har ju varit ganska låst utifrån vad de vill ha och inte vill ha när man har varit med i SM-veckan. Mm. På ett tränarperspektiv så, ja, kan det nog bli lite bättre. Sen tappar du ju media och tv-tid och såna här grejer. Men jag tror inte vi står och faller med att vi är med i SM-veckan.
Nej. Den här tappade mediatiden, kommer det innebära någonting på simningen, tror du, Thomas Jansson?
Ja, i det stora hela är det såklart alla stunder vi kan synas värdefulla. Men vi har ju delvis blivit lite marginaliserade under SM-veckan i takt med att fler idrotter har kommit in. Så man sänder ju inte lika mycket som man gjorde i början när det gäller SM-veckan. Sen ställer man den tiden i relation till de 360 andra dagarna på året, så kanske de dagarna är viktigare ur ett mediaperspektiv att lyckas där. Va? Så att jag tycker inte det är en stor dramatik i det, men det är klart det är en nackdel. Sen lyfter ju Johan snyggt en av fördelarna med att vara fria. Och där kan man lägga till också då större möjlighet att lägga SM när vi tycker det är bäst för vår, för utvecklingen av vår idrott. Så att ingen stor dramatik i det. Jag tycker det är mer trist att vi ska vara inomhus. Men det var en annan historia.
Mm. Det är så att vi ska vara inomhus i år.
Ja, det är det.
Det här med in- och ute-SM, alltså i långbana, vad betyder det för dig, Kristin? Är det göra avkall på traditionerna att ta det inomhus?
Det kan man ju vända på två sätt, va? Naturligtvis är det en jättefin upplevelse när solen lyser och det glittrar i vattnet och man har finalerna ute. Men jag tror att vi har bättre förutsättningar för våra aktiva när vi har tävlingarna inne. Mm. Om vi har en bra ventilerad simhall.
Mm.
Så att man kan göra rent generellt så gör man ju bättre resultat naturligtvis. Man är inte väderberoende.
Nej.
Så jag tycker det är positivt.
Ja, Dennis, vad tycker du det här, ska vi kalla inte avhoppet, för det är ju egentligen inte riktigt så det är, men tycker du att simningen skulle vara kvar inom ramen för SM-veckan eller?
Nej, jag tycker att det är bra att vi provar och ser standalone, så får vi ju helt enkelt utvärdera efteråt och se vad vi, det är lite grann vad vi gör utav det också, men det finns ju fördelar och nackdelar. Det är ju trevligt att vara på SM-veckan. Samtidigt så är det som ni så väl belyser att vi drunknar ju lite grann i mängden där. Nu har vi ju chansen att visa att vi kan stå ut. Och jag tror att kvalitetsmässigt för tävlingarna så borde det ju bli bättre. För det är ju varit ganska pressade scheman. Så ser det ut. Inne ute så tycker jag, personligen så trivs jag ju bättre med de naturliga förutsättningarna ute. Men jag förstår ju också att det kan ju bli bättre förutsättningar och framförallt mer rättvisa förutsättningar för simmarna då, om det är de viktiga tider man ska göra inomhus.
Det har ju varit så under SM-veckan att man har byggt om egentligen det ursprungliga SM-programmet lite. SVT har gjort det och det har ju varit rätt så beroende på vilka simmar och vilka intressen de här simmarna medialt har haft. Hur kommer det att bli i år? Jonta, har du någon koll på vilka simmar som ska vara med på SM? Är alla med eller hur är det?
Nej, min bästa gissning är väl kanske att inte alla kommer vara med. Det blir väl lite beroende av. De allra bästa har väl sin plan klara, kan jag tänka mig, i och med att vi har en stor tävling i Paris senare i år. Men sen har vi ju möjlighet för OS-nomineringar i mitten av mars, i slutet av april och 23 juni är väl deadline. Så att det kommer väl också påverka vilka simmare som är på plats, i min gissning. Men såklart önskar jag som vanligt att om vi nu pratar medialt uppmärksamhet och även upplevelse för oss som är på plats och är där, så vill man ju att så många som möjligt av dem så bra som möjligt är på plats. Det var ett diplomatiskt svar kan man väl säga.
Mm, jag hör det. Du spetsar inte till det. Du ska få chans att spetsa till tyckandet lite senare. Men Thomas, vad är dina åsikter om detta?
Ja, jag skulle vilja dels komma tillbaka till det här med SM och vilka som ska vara med när vi pratar kring EM sen. Jag ser den frågan lite som ett paket inför OS. Men däremot så skulle jag ju vilja lägga till. Jag håller ju självklart med på att har vi ett SM där det också är att vi ska klara internationella tider för att kunna få vara med. Det är klart att då ska vi vara i en miljö som är bästa möjliga för prestationen. Men om inte det gäller, då är det ingen dramatik för mig eftersom vi tävlar om placeringar på SM. Så att man kan se det från både håll det här lite granna. Och ibland kan det bli lite väl gnälligt kan jag tycka om det råkar vara lite regn och så ute. Vi har ju många andra idrotter som bara konstaterar att ja, nu är vädret så här. Snart är det start.
Vi skulle säga att SM går 3-7 juli i Linköping alltså. Och sedan så sätter olympiska spelen igång den 26 juli. Jag tror att simningen startar dagen efter 27, va? Men EM då går 17-23 juni Och som vi har hört sägas här så är sista dagen för att kvala in till OS den 23 juni. Sen efter det får man inte nominera någonting om jag har fattat det rätt. Och då kommer vi över till det här med EM då. 17-23 juni. Hur i helvete kan man lägga ett EM där? Vad säger du, Jansson?
Nej, men vi kan ju ta lite ändå, koppla ihop historien lite grann, för det finns ju. 2008 gick det i mars. 2000 gick det i juli innan man skulle till Sydney. Men vanligast har varit maj under 2000-talet. Ja, alltså det är ju en, det hänger ju ihop med allt det här som blev med pandemin och att inte riktigt kanske vår europeiska organisation är så påverkbara från olika håll. Men nu ligger det i juni och det är klart att finns det då fortfarande simmare som har det som det då man ska kvala till OS, då ska ju den simman såklart ha chans att simma på EM. För därefter finns det ingen mer chans. Så det är ju det första man behöver reda ut. Kommer det vara ytterligare 2-3 platser man slåss om, så är, då ska ju de simmarna självklart på EM. Och så tycker jag man därefter fyller ut med satsningen mot 2028. Vilka ser vi framåt? Var startar vi resan mot 2028? Då kunde det vara ypperligt med det här felplacerade EM:et att ta en trupp kopplat till 2028.
Är det någon av er som vet hur Martina Aronsson tänker i det här fallet när det gäller EM och lagen? Ingen som vet. Andersson, du som går och spankulerar på bassängkanten då och då, vad tycker du om EM här mitt i juni?
Ja, det ligger ju ganska konstigt, men om man då, de bästa simmarna inte åker, och vi hade ju någon diskussion här om, ska man skicka ett B-lag till exempel, men jag kan väl ändå tycka att som simmare och vara med på ett EM så ska man ha förtjänat sin plats och i alla fall vara i närheten av att klara kvaltiden. Eller klara kvaltiden på själva EM om man nu blir uttagen. Mm. Så att det ska inte vara någon gratis pass tycker jag, utan man ska förtjäna att vara där.
Dennis, vi ser att här är jättemycket mästerskap under året nu. En del tycker att det är för mycket, en del tycker att det är för lite. Andra idrotter har ju, om man får lyssna på tv-kommentatorerna, verkar det som de har VM varje vecka på lördag eftermiddagen. Har vi för många mästerskap i simning just nu? Skadar det vår trovärdighet som sport, eller?
Nej, det tycker inte jag. Vi kanske har för, det är dåligt planerat kan jag tycka. Det är tveksamt planerat. Och det ställer ju en del krav på hur ska vi göra. Det Thomas säger, ska vi skicka ett utvecklingslandslag mot 2028? Jag vet inte om vi uttalat har det, men det är ju en intressant tanke om man pratar Johan säger förtjänar. Men antal mästerskap, den där diskussionen hade vi ju långt tillbaka när vi hade, när media gjorde en sak av att vi hade kortbane och långbane mästerskap hit och dit, och man ville devalvera det, för Kronak vill jag minnas hypade ju kortbane mästerskapen en gång i tiden. Nu är vi tillbaka i relativt många mästerskap, men vi ska komma ihåg att sporten är ju rätt bred, alltså det finns ju rätt mycket bra simmare. Tittar vi på världsstatistiken så är det ju väldigt, väldigt många högklassiga simmare, så det beror lite grann på om man har, vi alltid har kraven på att de allra bästa ska vara med för att det ska bli ett bra mästerskap. Så att det är lite nördögat säger väl att ja, det vill man ju gärna. Men det kanske inte alltid är så, utan det är good enough ändå. Ja, jag kan tycka att det funkar. Jonathan?
Ja, men jag tänker lite på det som Thomas sa om vilka som ska åka på EM:et. Och där tror jag ändå att man måste ha i tanken också att vi i svensk simning vill att de ska hålla upp sin karriär så länge som möjligt. Och då har man inte befinner sig på nivå att man kommer ta sig till ett OS men ändå är uppe i åldern, så tycker jag nog ändå att har man förtjänat det lite som Johan var inne på och är i 25-årsåldern, inte bedöms vara aktuell för ett OS om 4 år, så ska man ha möjlighet att åka. Så att, det tror jag vi ska ha med, för annars riskerar vi att bort det som vi är ganska många som jobbar för, att kunna behålla dem uppe i åldrarna längre tid.
Håller med.
Mm. Kristin, vad har du för medskick till förbundskaptenen i det här EM-sammanhang? Kan du ge henne ett råd eller avstår du?
Nej, då kan vi få ett råd. Det finns ju utlagt kvaltider för vad man ska uppnå. Och självklart då, det är kanske flera simmare som når dem. Och några kanske inte kom med på grund av att det fanns andra som var mycket bättre innan. Och naturligtvis så tycker jag ju då, precis som Janne har sagt här, att har vi några som är klara kvaltiden eller i närheten av kvaltiden, så kör.
Har vi mer att säga om EM? Nej, då ska vi snacka lite parasimning då. Vi har fått en ny förbundskapten i parasimning, Fredrik Lundin, som har varit eller är, jag vet inte om hur han ska fortsätta, om han ska fortsätta vara klubbchef i Neptun. Det ska han kanske inte, nej. Men han har en 30% tjänst som förbundskapten för parasimningen. Alltså inte en heltidstjänst. Men om vi tittar på det här med parasimning och tar ett lite större grepp och tänk runt det. Nu blir det ju lite snuttifierat. Vi har inte världens tid och kanske inte världens kunskap heller. Men någon som kan någonting om parasimningen eller har tänkt till och varit med i den här organisationen lite. Det är du, Dennis. Hur står sig svensk parasimning idag? Hur ser du på utvecklingsmöjligheterna för framtiden? Hur är läget så att säga?
Jag tycker ju att det är, beror på, man, alltså är svagt positivt i och med att vi under ett antal år nu då har integrerat i den ordinarie svensk simningverksamheten för att vara en standalone. Men det är ju kanske ingen tillväxt så tillvida att det blir fler och fler simmare, utan det är ju en ganska konstant mängd som man kan då rekrytera ifrån. Sen ser vi att vissa klubbar står ju ut då. Men det är inte helt enkelt. Vi hade ju en som sagt var en OS-guldmedaljör 2016 i Jäger och Carl Forsman. Och det var ju trevligt och vi försökte spinna på det vidare och har haft en del grupper. Men det vi har väl samarbetat med Parasportförbundet på distriktsnivå. Och det är ojämnt. Ibland har vi verksamhet igång och ibland inte. Men vi har också sett att förbundet har försökt med olika utbildningar för ledare och med svårt att få till tillräckligt många i hela Sverige. Så jag kan inte svara för jag tror att det är en det kommer att ta tid för svensk simning att nå fram till den här gruppen, men jag tycker att vi står oss ganska starkt då. Det finns ju en stark utveckling. Vi kan ju ta Sundsvall som ett typexempel då, där Solen nu som var den som uppgår i Sundsvalls simsällskap och har väldigt många duktiga verksamheter som ett gott exempel.
Jonathan, hur står sig parasimningen i spårvägen?
I spårvägen står den sig ganska så starkt. Jag skulle vilja säga att vi har ett 50-tal parasimmare. Och med det är vi nog nästan störst i Sverige, skulle jag gissa. Så att det står sig starkt. Och jag tror väl absolut att det kan finnas utmaningar, men jag tror att det finns otroligt många barn och unga med funktionsnedsättning som skulle kunna ha simning som sin idrott, men som av en eller annan anledning inte hittar till vår idrott. Eller det tror jag inte, det vet jag till och med. Och då finns det ju såklart att det finns utmaningar med att de ska hitta till oss. Det är en utmaning, den kan man ju jobba med. Men det finns faktiskt en utmaning också som vi måste våga prata om. Och det är simföreningar som faktiskt säger att de här barnen inte är välkomna. Och drar man det ett steg längre och tittar på diskrimineringsgrunderna, då har vi ett problem som faktiskt är ganska allvarligt. För skulle vi istället sortera bort barn och ungdomar på grund av religion eller sexuell läggning och säga att nej, men tyvärr, vi har inga muslimgrupper här, så att ni kan inte vara med i vår förening. Och det kanske har spetsat till det, men samtidigt så är det en bra tanke, ett tankeexperiment för att få klubbar att vakna till liv. I våran förening har vi barn och unga som sitter och åker 4-5 mil enkel resa. Och på vägen så passerar de 3 eller 4 andra simföreningar för att ta sig till träningen hos oss. Och vi är jätteglada att de är hos oss, så ni förstår mig rätt i det här. Men så kan vi inte ha det i svensk simning.
Men du, parasimmarna som finns i spårvägen? Är de integrerade i den vanliga friska verksamheten eller utgör de specialgrupper? Eller har ni en blandning av det här?
Och då kan man säga, vi har som någon slags strategiskt mål och vision att hos oss ska man kunna nå sin fulla potential som simidrottare inom ramen för vad vi sysslar med. Och det gäller både om man har ben eller om man inte har ben eller hur det är. Och det gör ju såklart att vissa grupper är helt paragrupper. Och när de startar hos oss då är de alltså 2 eller 3 barn på 1 eller 2 ledare. Medan vissa simmare som Helena Fältman som är landslagssimmare i para, hon simmar ju helt integrerat med våran SM-grupp. Så det är väldigt från fall till fall.
Kristin?
Jag tror att det beror väldigt mycket på okunskap och rädsla för att man ska göra någonting som man inte känner att man har riktigt kunskap om. Vi har ju också ungefär 30 stycken tävlingsaktiva parasimmare, men alla har neuropsykologiska problem. Vi har alltså väldigt få med fysiska funktionsvariationer, och det har vi haft problem att rekrytera. Vi bestämde oss för att vi ska rekrytera och gick ut till de här föräldraföreningarna. Men vi har inte lyckats. Men däremot så har vi med samarbete med vården och med barnhabiliteringen lyckats bra med dem med neuropsykologiska svårigheter. Men när man pratar med andra så tror jag jättemycket handlar om att man har helt enkelt inte kunskap, och då vågar man inte ge sig på ett nytt område. Precis som man kanske inte vågar starta vattenpolo eller konsim eller simhopp för att man inte känner att man behärskar det eller har några tillräckligt bra ledare. Och kan man säga att hos oss har vi ju då, det är ett fåtal som är inne i den ordinarie verksamheten, men det finns. Och sen de andra tränar i som säger, egen grupp. Och vi har ju då, höll på att säga, specialiserat oss, men det heter det ju inte. Men vi är liksom, har väldigt många med Downs syndrom.
Och jag måste passa på att göra en sån här shoutout här. För jag var på Para-SM i Säffle var vi va? Och att se era simmare från Jönköping där, komma med Lisa Hegmeggi. Mm. Det är helt fantastiskt, och hon verkar göra ett helt otroligt jobb för de här. Hon är en av de viktigaste personerna i de här barnens liv liksom. Så att hatten av och så. Sen håller jag med dig Kristin, jag tror att det är okunskap och lite rädsla. Men det upplever ni säkert också. Är verksamheten väl igång, och i ert fall de många med Downs syndrom, då drar det folk av sig själva.
Mm. Så är det. Det sprider sig, mun till mun metoden. Och det där du sa om Lisa, ja, det är hon som är stöttepelaren av hela verksamheten.
Johan, har man parasimning i Malmö?
Man har parasimning i Malmö, men inte i MKK, för vi har en annan förening som bara riktar sig till paraidrotter, det är FIF i Malmö. Mm. Och därmed inte sagt att vi inte tar emot parasimmare, men de simmar för FIF istället.
Okej. Okay. Thomas?
Är de anslutna till RF? FIF?
Ja, det är de. Föreningen idrott för handikappade i Malmö, det är... De är jättestora arrangörer bland annat som kör Sveriges största paratävling varje år i februari.
Jag tänkte haka på annars det Jonathan sa inledningsvis, för det var ju allvarsord som faktiskt är viktiga att stryka under på. Och just den här liknelsen, hade det gällt uteslutning av en del andra skäl så hade det blivit stora reaktioner. Så här har vi, den stenen behöver vi vända på runt om i Simmarsverige. Sen är den ju, sen har den ju en komplexitet om vi går ner en nivå där det finns möjligheter att öva simhopp. Ska simklubben då aktivt, om det inte finns något simhopp, jobba för att det finns simhopp? Eller polo, konstsim etc. Va? Men det är klart att det går ju inte att ställas kanske mot det är att alla handikappade ska ha rätt till att komma med. Så att det är 2 nivåer det, men det tål att diskuteras. För det var väl bara en förening i Sverige som tog poäng i alla simidrotter tror jag 2022. Så det är också ett intressant perspektiv. Men som sagt, understryka det Jonathan sa om att man inte får säga nej till den här verksamheten.
Jonte?
Och liksom för att det låter så hårt liksom, men för att göra det lite lätt för de som lyssnar här kanske då, som eventuellt står på kanten ibland, så kan man ju leka med tanken att man har en axelskada på en simmare. Det har nog hänt de flesta simmarna, eller simtränarna, som gör att man under en viss period inte får simma med ena armen. Då skulle ju inte någon simtränare troligtvis säga, nej men tyvärr, jag är inte paratränare så jag kommer inte träna dig så länge du har ont i axeln och inte får använda ena armen. Så enkelt är det egentligen. Det handlar om vilja. Ingenting annat.
Nej.
Sen skulle jag vilja lägga till utifrån då nu Filipstad simklubb som står i begrepp om att komma in i en helt ny simhall med nya förutsättningar, bättre förhoppningsvis. Vi har aldrig haft parasimning på programmet, men vi har varit väldigt tydliga under de här åren som vi har laddat upp för det här att det är någonting vi ska ta in i programmet. Men när jag började surfa runt och så vidare och titta på, så jag kan intyga att jag känner mig jätteokunnig. Jag skulle liksom önska att det kom en delegation från simförbundet med massor av olika kompetenser i det här området och umgicks med oss en helg för att och vi skulle kunna ha verktygen för att starta igång den resan med att ha parasimmar och i det här upptagningsområdet som är runt oss med kanske 15 000 till 20 000 människor.
Mm. Jaha, då ska vi hoppa vidare till det här som vi i våra rubriker och anteckningar kallar Neptuns motion om funktionärer. Thomas, du hade lite tankar om detta, vet jag.
Ja, jag blev så oerhört glad när jag läste den motionen. De har verkligen då tänkt till kring problemställningarna om funktionärer, hur det kan drabba föreningar på det vis att man inte kan tävla som man vill etc. etc. Framförallt små föreningar och de höga trösklarna för att ha kunna ha tävlingar med funktionärer och så vidare. Och i sin motion då så har de på ett snyggt sätt gjort lite jämförelser med andra idrotter eller med amerikanska mästerskapen. Och den motionen är väl värd att läsa och den är väl värd att ta till sig. Mm. Om jag tittar i ett perspektiv 10-15 år framåt och tar in lite grann hur de här trösklarna inför tävlingar har växt och hur svårt det är, så är det ett reformarbete som är nödvändigt och det är bråttom. Man ska, och i den delen finns också det här att, och nu kanske ni får rätta mig om jag har förstått fel, men jag har förstått att om Filipstad simklubb vill ordna en tävling och bjuda in grannen nästa vecka, så är det inte bara att lägga in den i systemet utan att först få en sanktion. Och är det så är det ju, ja, det är ju hård i huvudet, för det är ju, det är ju självklart att man enkelt ska kunna göra en tävling. När vi har nu när vi har datamöjligheten och det är enkelt. Så att det här är, det är en stor fråga. Jag hoppas den där går igenom.
Kan ni kort redogöra för lite av det innehållet som finns där? Först Kristin och sen Jonathan.
Ja, men det man vill det är ju då att man ska minska på antalet funktionärer vid en simtävling som man måste ha. Till exempel att en vändningskontrollant ska kunna ha två banor. Att man ska kunna ha mer än en uppgift. Som det är idag så har vi ju två bandomare och sen har vi då två vändningskontrollantsledare dessutom. Och sen har vi en tävlingsledare. Att man ska kunna ha då kanske flera uppgifter så att någon av bandomarna också är vändningskontrollantsledare. Helt enkelt för att dra ner slitaget på våra ideella funktionärer som står hela helgerna på bassängkanten. Och sen har man då sagt att ska man ha uttagningar till ett internationellt mästerskap så självklart så ska man ha full bemanning på kanten. Men om det gäller en tävling där man ska klara kvaltider eller där vi ska göra fina tider så ska det räcka med en mindre antal. Och likadant då, man kan ha som legio att man kan simma två per bana på långloppen för att fler ska få möjlighet. Och att den klubben då som har människor som simmar långloppen ska ställa upp med skyltvisare. Och det kan jag ju säga, det har vi praktiserat här i Östsvenska under 5-6 år. Och nu är det inga konstigheter alls, utan så fort någon ska simma långlopp så kommer det fram någon från den klubben och står och vänder skyltarna. Va? Så det, jag tycker alltså det här är ett jättebra förslag. Däremot så kanske jag inte tycker det ska heta A- och B-tävlingar. Utan det kanske ska heta standardtävlingar och premiumtävlingar eller något. Så att man säger att det som är, kan vi säga, den då lite strippade varianten, det är standard. Och det andra är en premium. Då vänder man på det istället för att heta A och B.
Mm.
Det är min synpunkt. Sen skulle jag ju önska att man hade sett redan nu då styrelsens förslag till bifall eller avslag på den här motionen. Men det kan man inte säga på sin kompetensliv.
Nej. Jonathan?
Ja, men jag tycker att det är viktigt att vi pratar om de här sakerna. För det är ju precis så här man förändrar simning i det här fallet då, men i en demokratisk organisation som ändå vi är. Det är på det här sättet det sker förändring. Och inte när vi sitter och diskuterar hur det borde vara istället. Så det är jättebra, det är Neptun som har tagit initiativ till den. Sen är väl både vi och polisen med och har signerat den också. Så att jag håller med. Och den syftar ju som Kristin säger till att man ska kunna enklare arrangera tävlingar helt enkelt. Det finns en motion inne också som kommer direkt från oss som egentligen syftar till samma sak. Vi ska inte bli för tekniska här. Men går den här motionen igenom, då kommer det vara ett jobb för regelkommittén att skriva om reglerna. Det är ju en del i det hela och det är ett, vad jag antar, ett ganska stort jobb. Får vi se hur det går om den går igenom. Den som vi har skrivit har vi gjort lite enklare för oss och då har vi kopplat bort regelkommittén. Utan då handlar det om att ta bort en skrivelse i det som nu heter fortsättningstävlingar. Och att de då, man tar bort skrivelsen att de i tiderna inte får användas till nationella mästerskap. Men jag håller med om att den här som Neptun har skrivit är bättre skriven. Men de syftar till samma sak. Så det kan man ju ha med sig. Helt enkelt att föreningarna säger att vi behöver enklare sätt att få officiella tider. Punkt slut.
Dennis, är det någon som kan gå emot den här motionen? Finns det någonting som säger att man kan säga nej?
Ja, det, om du pratar ut Svenska Simförbundets perspektiv så brukar du ju stöta på patrull alltid när du kommer till regelkommittédelen. De har ju sitt sätt att tolka och sitt och förhålla sig till den internationella delen. Men jag tycker ju det är lysande och det är skönt att ni orkar skriva den här motionen. Därför att det är ju, om man tar ut det vi då kallar glesbygds- eller småklubbsperspektiv. Och då kanske jag inte pratar ur Räger eller Sundsvalls eller Umeås perspektiv. Utan så är det ju så att jag tycker ju, jag är ju lite mer så här golfprincipen ska gälla på gentleman's agreement. Vi ska ha lite större förtroende för varandra. Vi behöver inte ha vändningskontrollanter överallt. Vi behöver inte ha bandomar. Vi behöver inte ha vändningskontrollantledare som vi har. Och starten kan ha flera olika funktioner. Så jag tror det är jätteviktigt. Och vi ser ju att det är utmanande för att få funktionärer att engagera sig. Så tror jag det är en central knäckfråga. Inte för de stora klubbarna. För där är det, och det är ju som man skriver i motionen. Att det är viktigt att det blir högst slitage. Ja, det är en sak. Men det är också frågan om vi ska verkligen. Vi måste ha lite större förtroende. Och tro på att vi gör rätt. Och det spelar mindre roll om det blir på petimeternivå så länge inte vi ska kvala någonstans. Så jag tycker att det är en överlevnadsfråga för de mindre klubbarna också.
Mm.
Mm. Och för att knyta an till det. Jag har nu här de senaste åren varit på funktionärsgenomgång innan tävling. Utan att jag har formell kompetens. Så jag har varit starter på två tävlingar. En förra året och en i år. Och sen var jag med när Mellansvenska hade diskussion om funktionärer och hur man skulle liksom lösa alltihop för några veckor sedan. En diskussion som pågick en timma. Och sen var jag inne och lyssnade förra året när regelkommittén gick ut och talade om vilka förändringar som hade blivit efter senaste OS. Och summa summarum av de här upplevelserna, det var ju dels det militanta sättet man pratar kring allt det här som är Ja, det blir stötande inne här i hjärtat egentligen.
Berätta, andra... hur tänker du när du säger så?
Jo, men de alltså en tävlingsledare när någon sa någonting gick in och liksom nästan hyvlade av en åsikt om att man skulle kunna ha det lite mjukare. Liksom nästan tryckte ner personen i fråga på ett sätt som den bara sa lite enkelt, ja men det kör väl inget om det saknas någon på bana 5. Vad är problemet? Och får sig då nästan en avhyvling. Och då var det, det var barn som skulle tävla. Det andra är att, och det upplevde jag även i rollen som förbundskapten eller som tränare tillbaka, att man tror att diskningar är det då man lär sig att vända det. Och har inget förtroende för tränarna att i vardagen se till att lära dem rätt. Den kulturen måste bort. Regelkommitténs kultur och synsätt är av ondo för svensk simning, för ungdomsidrott och småklubbar och landets utveckling. Det måste bli stopp på det.
Kristin, är du av samma åsikt?
Ja, men det var en annan sak som hänger ihop med det här. Va? Vi har satsat hårt på att erbjuda mycket funktionärsutbildning i vårt distrikt. Och vi har utbildat hundratals. Problemet är att hitta då praktik sen till dem. För då ska jag ha 2 pass praktik för att bli godkända. Och då säger man då från högre ort att om man är funktionär på en fortsättningstävling så räknas inte den praktiken. Inte ens om det är så här att den funktionären som man står bredvid är en tidigare utbildad funktionär som kan vara handledare. Utan då är man liksom diskad. Och det innebär att vi har jättesvårt att hitta praktikplatser för alla. Och det där tycker jag ju måste vara fel. För det måste vara så att om någon som är utbildad handledare så spelar det ingen roll om tävlingen heter fortsättningstävling eller om den heter sanktionerad tävling. Men så funkar det inte.
Mm. Jonathan?
Och vad gäller den saken, det vet jag har varit i diskussioner, så kan man väl tycka att det är ju mer utvecklande att stå som funktionär på en fortsättningstävling där det faktiskt blir lite fel och det kan bli en handivändning och sånt där. Man ska ju fortfarande registrera allting, så att det håller jag med dig om, Kristin. Det borde vara en bättre lärmiljö egentligen för en blivande funktionär än att stå på en tävling där ingen gör fel någon gång liksom.
Och det hoppas jag att man kan få igång en diskussion kring så att vi kan jobba vidare. Mm.
Fler inlägg i det här snacket runt Neptuns motion om funktionärer. Nej, ja, Dennis, ja.
Nej, men alltså mer vi diskussioner. Det är för att ni sätter ju fingret på det. Det är ju, det finns ju en de som är regeltolkare, de pratar ju, de tycker att det är så här, vi är på ena sidan och simmar och tränar på andra sidan. Vi måste ju jobba för att svensk simning ska utvecklas. Flexibilitet, förtroende och för att vi ska kunna utvecklas så måste det bli modern idrott. Och det här är ju en del i det hela, så att det var egentligen bara det.
Jonathan?
Jag tycker att jag håller med om Thomas beskrivning att det som kan försiggå på funktionärssamlingar inom tävlingar. Men jag vill också lägga till att jag har varit också med på några sådana här när vi har arrangerat. Det finns också fantastiska tävlingsledare som är där av rätt orsaker. Och det märks otrolig skillnad på när funktionärerna kliver in. För vi kan ha högutbildade funktionärer som egentligen blir mer eller mindre rädda eller skrämda att komma tillbaka som funktionärer. Alltså som har civila karriärer som är superduktiga på sin sak men blir mer eller mindre skrämda inför att de ska gå in och sitta som funktionär en helg på en barntävling. Men som sagt, det finns också de andra exemplen när man skapar en miljö för funktionärerna, att man är där för barnen. Så att det är jätteviktigt, tror jag.
Ja, och jag drog ju alla över en kam, men upplevelsen är i mitt huvud att jag har svårt att hitta de där goda exemplen. De andra har tagit över lite grann. Så frågan är stor och viktig för vår idrott, helt klart.
Ni ska få 2 historier från mitt någorlunda långa liv inom simningen när det gäller att vara vara i kontakt med funktionärer. Jag är speaker i Danmark. Innan tävlingarna så kommer tävlingsledaren fram till mig, så säger han ungefär så här, jag behöver inte köra det danska nu, men då säger han så här: jag vet att du går på rätt mycket när du är speaker, och det har jag hört när du har varit på EM och sånt, men i Danmark gäller följande, att om vi slår ett danskt rekord så måste du ha en tumme upp och ett klartecken på mig innan du säger att det är ett danskt rekord. Då sa jag, men då kan jag gå direkt, sa jag. Sen en annan episod, då är jag speaker på Masters SM i Malmö, jag tror det var 2005. Och den gamle gentlemannen Tamás Borossi simmar 200 meter ryggsim i klassen, det måste vara 85-90 eller om det var 80-85 då. Och då kommer han åt linan. Och han trycker i linan för att komma bort från den. Inte trycka för att komma fram. Hans sluttid låg på, jag gissar att den låg på 5,5 minuter på 200 ryggsim och sånt. Men då ville den glada tävlingsledaren, som just var en sån här funkar typ, diska honom för att han drog i linan och hade skaffat sig en fördel på 200 ryggsim. Bör säga så att Tamás Borossi då hade vunnit 7 SM-guld på Masters under bara de tävlingarna dittills. Och att han var ensam i klassen. Då sa han till, komma rusande upp och det skulle, då skulle det diskas. Då sa jag som speaker, jag vägrar och anmäla den här diskningen. För man måste ha lite sans och vet, även som tävlingsledare. Så att han blev lite ledsen och sur, denna man. Men så kan negativa upplevelser vara av tävlingsledare. Sen har jag haft 2000 väldigt positiva upplevelser av tävlingsledare också, ska jag säga. Men som exempel. Va? Så att det är väldigt viktigt att man diskuterar de här frågorna.
Ja, alltså vi diskuterar inte så ofta liksom, vad är syftet med att ha alla de här funktionärerna. Alltså jag inbillar mig att syftet är att de ska då följa det regelverk som finns. Och då kan man ju fundera på hur viktigt det är för de som är 13 år eller yngre. Och jag skulle vilja påstå så här, att den här debatten om man ska starta tävlingar tidigare, det är ingen större fara för vår idrott om vi skulle, för den frågan är också komplex, om vi skulle låta dem tävla med resultatlister i 10-årsåldern och så. Den är betydligt mer skonsam än det många ungdomar utsätts för i den här. Helt plötsligt så är du liksom 9-10 år och så ser du 20 stycken runt bassängkanten. Ibland klädda i samma kläder. Ibland till och med har någon kavaj på sig och står och tittar. Alltså ett helt förfärligt, en helt förfärlig metod. Nu ska jag vara tyst på det ämnet.
Det är bra, för nu ska vi snacka om Spårvägens, som också har gjort en motion till, och de motioner vi snackar om, det är ju till Svenska Simförbunds årsmöte som är i april. De har ju numera årsmöte vartannat år i Simförbundet, därför så kraftsamlar man lite. Men Spårvägen har ju skrivit en motion om distriktsindelningen i Sverige. Men ja, motion och motion. Vad går det ut på, Jonte?
Det går väl ut på att vi som förening upplever att det är mer eller mindre en het potatis över åren. Hur distriktsindelningen är. Hur den fungerar. Om det var bättre förr eller om det inte var bättre förr. Men det egentligen inte finns så himla mycket på bordet att ta ställning till. Så att,
ska vi bara säga att förr. Fanns det x antal distrikt? Var det 24 stycken i landet? Tror jag.
13 fanns det väl.
Var det 13
var väl det senaste.
Mm. Ja, men innan dess.
Ja, det har jag noll koll på.
Måste det vara 24.
Och nu varje är landskap
hade ja, ett. Ja. Ja. Och sen kom vi ner till 13. Och så är vi nu nere på 8. Är det så, eller?
Nej, det, vi har väl. Vi har 1, 2, 3. 7 har vi.
7 har vi, ja.
Ja, okej. Okay. Då har vi historiken klar på oss. Nu,
Jonas. Ja, men det man kan vara överens om i alla fall, att man har gått från fler till färre. Och det har man naturligtvis gjort för att man tror att det ska bli bättre för svensk simning i stort. Det är inget konstigt. Men däremot så upplever vi att vi har svårt att ta ställning till om det har blivit bättre eller sämre. Och då föreslår vi helt enkelt att uppdra styrelsen eller Svenska Simförbundet att genomföra en gedigen utvärdering av distriktsindelningen som underlag för en eventuell förändring. Så vi tar ju inte ställning till om det ska bli fler distrikt eller om det ska bli färre distrikt. Om det ska bli jättemånga eller om det ska bli inga. Men en sån här övergripande stor förändring kräver ändå en vettig utvärdering för att se vad hände med det här egentligen. Och det är ju inget konstigt att man arbetar så i en organisation. Man gör förändringar och så försöker man hitta en utvärdering. Titta på, ska vi gå tillbaka? Ska vi fortsätta? Är det något vi behöver skruva på? Så att det är själva meningen med den.
Mm. Vad tycker vi om detta? Har vi åsikter? Vi kan tycka det är positivt att den här utvärderingen görs naturligtvis. Va? För att i den här podden så har vi ju många gånger sagt att vi tycker att man ska skrota den här nya distriktsindelningen och uppdelningen av svensk simning och gå tillbaka till en äldre form för att få fler engagerade. Kristin, du som är engagerad på distriktsnivå.
Jag skulle precis säga det. Jag är väldigt engagerad på distriktsnivå. Och det är ju naturligtvis så att det är väldigt olika i svensk simning hur de olika distrikten fungerar. Och sen är det också väldigt olika vilka avstånd vi har. En del distrikt är jättestora. Och en del distrikt är inte så stora geografiskt men har väldigt, väldigt många föreningar. Så det är ju en svår fråga. För distrikten är ju till för att få föreningarna att samarbeta. Och det är klart, har du långa avstånd är det svårt. Är du många föreningar är det svårt. Va? Nu råkar jag väl vara med då i ett distrikt där vi är ganska lagom. Både vad det gäller avstånd och föreningar. Så jag skulle vilja påstå att vi har ett ganska väl fungerande distrikt.
Och det är östsvenska.
Östsvenska simförbundet som jag snackar om. Sen har vi ju då, men sen har vi den här distriktskonsulentverksamheten. Som startades för, ja det är ganska många år sedan nu va. Och det är ju också någonting som man kanske borde utvärdera. Använder vi de här distriktskonsulenterna som är anställda av Svenska Simförbundet men som verkar i distrikten på rätt sätt? Eller skulle man kunna använda dem på något annat sätt för att vi skulle kunna skapa bättre verksamhet? Den är ju också viktig och jag vet att man håller på med en utvärdering av det. Men jag har inte sett något resultat av det.
Thomas?
Ja, men det är ju självklart att det ska göras en utvärdering först och när vi då har lite raljerat kanske i podden om det så har det väl kanske inte handlat om huruvida det var bättre förr, för det är ett lite lurigt uttryck, utan jag är ju mer intresserad vad är bra. Det är dit vi ska gå oavsett om det var så förr eller aldrig har varit så. Och så att en utvärdering är viktig, men då är det också viktigt vilka frågeställningar ställer man. Vilka ska vara med och göra utvärderingen? Hur kommer vi undan att det blir för mycket Stockholms, jag använder det lite slarviga uttrycket, Stockholms fixerat, utan att det verkligen blir en bra geografisk spridning, en bra spridning mellan vilken typ av funktioner man har i simidrotten. Och sen får man inte glömma, tycker jag, i anslutning till det här med att vi har konsulenter, att när det var 24 distrikt och så fanns det en distriktsstyrelse, då var det 100 ideella människor som faktiskt både hade till uppgift att planera inom det distriktet men också att utveckla. Och jag måste ju säga att Värmland som var det sist som spretade emot längst, de blev ju avtvingade att gå in i det här 2010 tror jag. Och jag var ju inte med då, men när jag träffar dem så är de ju bittra och arga än idag och har slutat med att jobba med simning. De kände sig totalt överkörda många. Det är klart att de här 100 människorna av ideell kraft, det är svårt att ersätta. Det är ju också en ingångsparameter i frågeställningarna. Vad vill vi att det ska bli utfört? Om vi nu tittar i mellansvenska där Filipstad tillhör, så så är det ju många distrikt här som har gått kräftgång. Värmland är ju ett sånt. Det har ju gått från att vara ett bra simdistrikt långt in på 90-talet till idag vara oerhört svagt.
Innan jag ger ordet till Dennis, ska vi bara kort ge historiken med de här distrikten. Mellansvenska, det är 7 olika gamla distrikt, eller hur är det?
Ja, är det 7? Eller fler? Gästrikland, Västmanland,
Värmland, Sörmland,
Värmland, Dalarna. Alltså det är helt förfärligt. Man kan inte ens vilka som ingår i.
Nej. Och här nere i söder så är Skåne och Blekinge tillsammans. Och hur ser det ut uppe i norr?
Ja, vi hade ju tidigare Norrbotten och Västerbotten. Jag tror Medelpad, Ångermanland, Jämtland här idag. Så 5 blev 2 då. Det vill säga Norrland och Mellannorrland.
Och runt Stockholm är det? Hur ser det ut där?
Ja, det är ju Stockholm helt enkelt.
Det är ju bara Stockholm, Södertälje. Stockholm är delar av Sörmland, va? Kan man säga så? Eller är det, räknas inte Södertälje till Sörmland? Jo, det, visst
gör det. Jo, det gör det. Men då kan det ju bli, det blir liksom lite tokigt så. För om man tittar på som mellansvenska som är så enormt. Och så har vi då Uppsala. Jag kan sätta mig i bilen här nu och vara på kansliet i Uppsala om 45 minuter kanske. Så att rent organisatoriskt och ekonomiskt för Uppsala så skulle det inte vara någon vild gissning att de kanske hellre skulle vilja höra till Stockholmsdistriktet. I och med att de har enorma kostnader för resor när det handlar om distriktstävlingar.
Mm. Ni har väl Gotland också och så, va?
Absolut, ska vi inte glömma bort.
Nej,
då blir klubbchefen i Uppsala irriterad om vi glömmer det.
Ja, dessutom. Och vi förstår henne. Ja, men det finns ju som sagt, det spretar väldigt mycket det här och det är lite det ska snackas om. Och Dennis, vad är dina åsikter i frågan?
Ja, jag kan ju börja med att replikera på Thomas. Jag var ju med när Jämtland Härjedalen hade förbund. Jag har varit ordförande både i Västerbotten, sin förbund som inte finns längre. Och så är jag ju då avgående ordförande mellan nollan nu. Så jobbar en del i distrikt. Jag tycker väl så här att det är ju visst, i önskvärda termer så det vore väl bra om vi hade 100 ideella tillkrafter. Här uppe kan jag inte se att de finns längre, utan snarare så är det väl så att vi har väl tyckt att det har varit positivt med ihopslagningen, men och vi har fortfarande utmaningar med att hitta krafter som jobbar i förbundet, men det funkar bra. Men däremot skulle jag vilja säga att man måste väl börja med att titta på vad har distrikterna, vad man har haft för funktion, vad har man för funktion idag och är det effektivt att organisera sig på det här sättet eller ger det bara pumpkostnader, det vill säga att det ger en massa kostnader i att transferera information mellan förbundet, distriktet och föreningen. Det är ju den stora frågan. Sen är det klart det finns en demokratifråga, för det är klart att vi försöker ha Simidrottsforum, ja, Jonathan var med många gånger och föreläst och inspirerat, där vi då har i teorin från Kiruna ner till Sundsvall, och det funkar ju inte riktigt optimalt eftersom det är helt olika frågor. Så demokratifrågan är ju viktig då, att man vill ha närhet, och då stödjer ju det Thomas tankar att man ska ha små förbund. Men i min bok så tycker jag man måste titta på vad är det för funktioner som distriktsförbunden har, behöver vi ha dessa på det viset som vi har nu, eller ska vi organisera oss på ett annat effektivare sätt? Jag tycker att digitaliseringen som har kommit nu med pandemin har gjort att informationen hanteras ju väldigt mycket på digitala möten. Så man kan fundera på det, men det är ju en fråga man måste ställa sig innan man går vidare med om det ska vara distrikt, hur stora ska de vara så att säga, och vad ska de ha för funktioner. Topp där.
Ja, Thomas.
Jag hörs inte, Thomas.
Man kan fundera på vad som är hönan eller ägget när det gäller hur bristen på funktionärer och ideella krafter. Men jag tror, och det är klart att sanningen idag ser ut som du beskriver, Dennis. Men jag tror att en av följdverkningarna i, om vi tar Värmland, när Värmlands simförbund upphörde, det var inte bara att de distriktsfunktionärerna lite grann la av. Det blev också följdverkningar i klubbarna liksom, för det blir så långt bort. Så det påverkar också negativt. Så att det här med funktionärer och intresse och vad som, det är en ganska stor fråga i sig. Så att Jag välkomnar en utredning, men den måste vara rätt ihopsatt med personer, rätt frågeställningar och gå ganska så snabbt.
Ja. Det finns ju distrikt som har dödsotdöden. Som ett exempel vill jag minnas att jag någon gång i slutet på 90-talet åkte runt i Norrbotten på lite säljresor. Då passerade jag igenom de här ställena där man hade haft simklubbar och man hade haft sumsimmedaljörer. Och jag tänker på ställen som Kalix, Haparanda, Piteå, Boden, Lycksele. Uppe i Polar i Pajala till exempel. Där glömmer jag aldrig. Där fanns en sån här anslagstavla. Ni vet inom glas och ram. Och så satt ett sånt här papper med klubbrekorden. Och då hade det skrynklats och suttit där kanske 25 år. Jag vet inte om klubben var aktiv. Och då såg jag att nästan alla klubbrekorden hölls av Kurt Leitama. Som var en strålande sumsimmare. Men det var för mig signifikativt. Liksom hur simdöden i Norrland hade varit. Sen åker jag till Gällivare. Gällivare Malmberg som hade en strålande simklubb. Hade OS-deltagare i GEMA där. De hade lagt ner just den dagen jag kom dit. Och då kom det en liten man utifrån en klubb ute på landet. Utanför Gällivare och hämtade benspacksplattor. För de skulle få dem i arv då. Och jag menar det var ju simmare i Jokkmokk och Kiruna och Arvidsjaur och ja, Arjeplog och överallt fanns det ju simmare. Så att ja visst, det är inte så lysande framtidsutsikter i de små klubbarna. Har jag rätt där Dennis?
Ja, du är ju huvudet på spiken direkt. Jag tror att titta på det där på SM-poäng, det är ju en urbaniseringsvåg också, men jag tror 1977 så var väl 35 av 50 största klubbarna från glesbygd och tittar man då 30 år senare så var det precis tvärtom då. Så att trenden är ju det. Och, nej, men visst, jag har jobbat i Norrlands simning inte lika länge som dig, men sedan 80-talet. Och det är ju, jag gjorde mitt första NM som var en jättetävling på 80-talet. Vi hade ju på den tiden Christer Wallin och gänget som Stefan Andersson och Henrik Johansson som var väldigt många som var riktigt duktiga och stor bredd. Och 40 klubbar med. Idag är vi liksom nere på en väldigt, väldigt låg nivå. Så det har försvunnit mycket klubbar i glesbygd i Norrland och även i södra Sverige. Även om det kanske inte märks lika mycket. Så att, nej, det är klart. Det blir lite dystert när man tittar på det sättet. Då. Men man ser ju också att det är de större orterna som prosperar på det. Men sen är det klart, du kan ju ta en annan aspekt på det där också. Vi hade ju tidigare simcentren utlagda i olika delar av landet. Jag gick ju själv på Älvsbyn då när Åke Hansson var där. Och det är klart, det var ju en motor för många tävlingar runt omkring. Därför man hade ju ett 20-tal simmare som kunde åka på de lokala tävlingarna. Och det var ju utvecklande. Och sen, ja, jag känner igen mycket av den beskrivningen du gör. Och tyvärr är det väl både så här, det är historik och det är samhällsutveckling. Men ja, vi har ju provat mycket med vita fläckar och försöka hitta så här, hur ska vi lösa det här. Men än har ju ingen löst knäckkoden riktigt.
Och det som beskrivs kan vi ju lyfta ett antal fler distrikt. Och i de flesta fallen så finns det ju simhallar kvar. Så simhallarna finns där, men verksamheten pågår inte på det sätt vi hoppas. Så att det är ju skönt ändå att vi inte ska bygga simhallar också på många av de här ställena. Om jag tittar i Värmland till exempel. Så att, det är många utmaningar för vår fina idrott.
Om man vänder lite på det här, är detta en intressant fråga för de stora klubbarna att måna om klubbarna ute på landet? Vad säger du Jonathan?
Absolut. Jag kan inte tala för alla stora klubbar, men det är såklart att om man tittar på svensk simning i stort så är det ju, precis som Dennis säger, det finns en urbanisering som gör att vi i större städer får många inflyttade simmare. Och det är vi såklart glada för. Men vi vet ju också hur det ser ut i Sveriges största städer i form av bassängyta, möjlighet att bedriva verksamhet där vi slåss mot ganska många andra stora idrotter när vi kommer till liksom sponsorintäkter och sånt. Så att för svensk simning i stort själv, alltså står det tomma simhallar i samhällen där det inte bedrivs simning i det här landet, så är det ett jättebekymmer. Och också, om vi då ska inte bli allt för liksom deppiga här en jättemöjlighet för svensk simning ju. Det finns ju bassängyta, det finns ju möjligheter. Och jag tror ju på att så länge som möjligt, till en viss nivå då i alla fall, befinna sig i en hemmiljö nära hemmet för att kunna träna och tävla för den klubbens färger. Sen är jag förståelse för att alla föreningar inte har möjlighet att driva dem hela vägen upp. Men det har vi ju inte i storstaden på samma sätt. Att man kan ta cykeln till träningen eller att man kan springa hem och hämta glasögon om det är så att man har glömt dem. Det tror jag är jättevärde om man kan få till den närheten där ungarna kan ta sig själv till och få en träning. Det visar ganska mycket, om man tittar på andra idrotter också, vilka som fostrar de stora idrottarna. Sen finns det alltid undantag, så absolut superviktigt.
Mm. Jag läste en liten utredning häromdagen om friidrottens centralisering, där man såg hur antalet SM-medaljer nu senast på inne-SM, hur det hade utvecklats under åren. Och det är rätt skrämmande läsning. Jag skulle gärna vilja se den genomlysningen i simningen också. Men den frågan och frågan om det här med att storklubbarna skummar grädden av småklubbar och allt sånt här, det får vi ta vid ett annat tillfälle. För vår tid är snart slut. Men Jansson, du hade någonting på gång här på slutet. Och vad är det för någonting?
Ja, det är nog som så att det är nog i särklass de tre bästa frågor jag någonsin ställt till alla våra gäster genom de här åren. Och valet på den vem som ska bli drabbad eller lycklig har följt på Dennis.
Oops.
Är du beredd?
Nej, men vi kör.
Vi kör. Valet står mellan att vinna, att du är en atlet i rätt ålder, att vinna 1500 frisim på OS, eller att vara förbundskapten för brasilianska fotbollslaget.
Nej, 1500 frisim. Självklart. Det är ju...
Då sätter jag en markering här. Han svarade rätt.
Ah, tack.
Nästa fråga är valet av att du ändra ska stå på plattan i Stockholm. Sergels torg heter det, va? Mm. Och så ska du varje lördag under ett år propagera för simning i 4 timmar. Eller skriva en bok om simning i Östersund och Norrland i ett historiskt perspektiv.
Så det är värre att jag ska välja mellan min marknadsföringsdel då, som jag har, eller någon form av författare. Men jag gillar
i det här gamet så måste man välja. Livet består av val.
Den är ganska självklar, därför att jag brinner ju mycket för Norrlands simning och historik, så att det skulle bli boken definitivt. Min tysta sida. Ja.
Okej. Ja, det var en trickig fråga, ja. Tredje och sista frågan. Vill du helst vara president i Republiken Jämtland? Du har ju föregångare som, ja, Eva Röse är väl nu, och före det var Evert Ljusberg och så vidare. Eller vara förbundskapten för svenska simlandslaget?
Jag skulle ju, om jag valde mellan de två, så var jag ju hellre förbundskapten för svenska simlandslaget. Jag är ingen övertygad republikan i det fallet, men
okej.
Okay.
För er som inte vet så har de ju en informell president där uppe i Republiken Jämtland. Ja. Du, tack så mycket. Vad kloka vi har blivit på vem du är.
Tack, tack.
Sista ordet i det här, den här jubileumspodden har vår tidigare första lyssnare Johan Andersson fått chansen att ta idag. Vad säger du som avslutning? Hur tycker du att delegaterna här har skött sig?
De har skött sig bra idag. Thomas, han har ju skapat livslånga vänner i regelkommittén också. Så att all hela honom.
Ja. Jag citerar. Regelkommitténs åsikter är av ondo för svensk simning. Slut på citat. Om man skulle dra det. Ja, har du mer kommentarer?
Nej, Nej, det har jag väl inte. Jag tappade tråden lite här på slutet, måste jag erkänna. Så att,
alltså?
Ja.
Ja, ja, men det kan läggas till last för dig lite senare. Men trots detta så tackar jag er allihopa.
Ja.
Trycker på den här magiska stoppa inspelningen-knappen. Och så hälsar vi er lyssnare välkomna tillbaka nästa gång vi hörs i denna kanal. Hej och tack!
Som snackar simning. Ja, om de gör det bättre så det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Nej, det gör vi, Bosse. Vi drummar på.
Simpodden. Hultén och Jansson.